Julmånaden december här och det är många hårda hockeyklappar som kommer att delas ut med junior-VM som kronjuvelen i slutet av december och början av januari. Ni ser den på Viaplay. Och den här veckan är speciell för uttagningen till Four Nation och precis som det är då till junior-VM, det sker på onsdag. Det kommer vi plocka upp i fredagens Godmorgon NHL. I det här avsnittet ska vi utse världens 10 bästa ligor. Vilken är den hetaste? Kanske ett så svårt val, men därefter kan det bli intressant. Och hur är vardagen för en hockeyscout? En som vet har vi på plats, rutinerad sådan, Håkan Andersson för Detroit. Välkommen Håkan.
Tack så mycket, tack.
Och säger välkommen till en annan Håkan också, Håkan Södergren, som kom in med bulla idag också. Det är en speciell gäst, verkar det vara det här Håkan.
Gamla bekanta tar man alltid hand om, det är tjänster och gentjänster i den här branschen.
Ja. Hur är hockeylivet med dig Håkan?
Det är bra, det är bra. Det är full rulle. Det är hockeysäsong.
Vad betyder full rulle egentligen?
Jag kom hem från Nordamerika igår, vart där i 12 dagar. Titta på juniorhockey.
Okej.
Okay. Ja, Kanada och USA.
Hur var det då?
Spännande. De har en massa bra spelare för draften i år, faktiskt måste jag säga.
Inget som du har funderat på, jag får säga Södergren till dig nu, för annars blir det Håkan här, just det här med scoutlivet.
Jag jobbade faktiskt mina 2 första år efter jag slutade, så jobbade jag för Central Scouting som det heter, en kille som heter Göran Stubb. Presidenten Alexander Stubbs pappa var ansvarig för den och så jag gjorde 2 säsonger där. Men det är ett tufft jobb alltså. Jag tyckte man att man som spelare var borta hemifrån mycket. Vänta till du blir scout, tänkte jag säga. Då är du aldrig hemma.
Nej.
Nej, så att jag hittade andra sysselsättningar inom ishockeyn efter det.
Men du, vad har ni för relation?
Ja, vi är ju stockholmare. Jag har ju snurrat runt Stockholm-hockeyn runt sedan början på 80-talet. När är ju en gammal Thomas Storm-elev, du vet.
Jaha, vad betyder det då?
Det innebär att du var med på de här utvecklingsåren när de hade mycket konstiga saker för sig ute i Tumba och det kom fram mycket hockeyspelare. Ja. Mycket stora, bra hockeyspelare utifrån Tumba-trakten där som har förgyllt svensk hockey.
Ja, spelade ihop med Challe många
gånger.
Sen spelade med Håkan.
Ja. Men du bevakar ju mycket och det är ju unga spelare du har mest koll på. Jag har varit chef för scout nu länge i Europa för Detroit. Har jobbat sedan 1989. Hur mycket följer du själva laget Detroit Red Wings?
Egentligen lite för lite tror jag. Ja. Jag tror att det är lite yrkesskada kanske. Jag är mest intresserad av de här unga killarna som ska gå i nästa års draft. Så jag kollar, när jag har chansen, det är ju kul att se Detroit givetvis. När jag var över nu så såg jag farmalaget spelar en match. Ja. Det var jättekul att se.
Ja.
Men jag ser dem lite för lite. De spelar ju oftast på nätterna här svensk tid. Så att det blir inte av så mycket.
Nej, du kanske kollade igår. För igår var det bra tid i Viaplay med samtliga matcher och fokus på Detroits möte med Vancouver. Södergren kommenterade ju den matchen igår tillsammans med Magnus Dahlborn. Hur var den? Det blev förlust för Detroit och framförallt en het Elias Pettersson i Canucks.
Ja, det var en liten trestegsraket. Den första period som var lite seg och lite avvaktande. Va? Och sen så kom både först och Detroit igång. Men det väckte ju på något sätt Vancouver. Och framförallt då som sagt Elias Pettersson som jag tyckte var bättre och bättre. Men lite mer har man liksom förväntningar på honom nu för tiden.
Ja, han spelade ju fram till avgörande målet i förlängningen. Det var Jake DeBrusk som gjorde hattrick och såg till då att det blev bara en poäng för Detroit i den här matchen. Läget för Detroit, Håkan, hur skulle du vilja beskriva det? Det är 4 poäng upp till slutspelet. Hur alarmerande är det?
Ja, jag kan inte riktigt uttala mig om det. Det är ju november. Det gäller inte att komma efter för mycket, givetvis. Vi har pratat om det lite. Och det är väl inte optimalt, det är det inte. Vi är ju en sån här mellanperiod. Vi har ett gäng unga killar som inte riktigt har kommit in i lag. Några har kommit in. Kasper, Seider, Edvinsson. Berggren, vi vill ha in några till. Vi tror vi kommer vara ett bättre lag om ett par år. Mm. Så att slutspel i år känns lite som en bonus. Vi var nära förra året.
Ja,
man är ju där och nosar, men jag är inte säker på att vi är så mycket bättre i år än förra året, om jag ska vara ärlig.
Du behöver ju inte kommentera egentligen, men det kan ju se lite illa ut. Men jag fick höra en liten kommentar där man uttryckte sig så här, att Detroit idag så här, deras topp 6 är inte tillräckligt bra för att vara ett slutspelslag. Deras bottom 6 är inte tillräckligt dåliga för att vara ett bottenlag. Utan de är då mitt emellanlag av den anledningen. Jag vet inte om du
det
känner
kan
igen
det. Stämma lite grann. Ja. Så att vi behöver få in nästa generation. Vi tror vi har en del killar som kan ha lite stjärnpotential. Så att vi tror vi kommer att vara ett mycket vassare lag talangmässigt om 2-3 år.
Ja. Och kanske det blir de där jätterubrikerna om Detroit missar slutspel den här säsongen. Men det kommer det definitivt bli om Nashville bränner slutspel och de ser ut att göra det. För nu är de 8 poäng ifrån Den här helgen som har varit för Nashville har gått i tecknet. Vi förlorar i förlängning. Det är tre raka matcher nu i förlust i sadden för Nashville. Det blev mot Tampa och samma sak i Minnesota. Och Filip Forsberg och Predators. Ja, jakten går inget vidare, Håkan. Vad är det som händer för Nashville?
Ja, men det är, alltså, vissa lag säger man de lär sig vinna och vissa lag lär sig förlora. Och Nashville är väl i det här läget just nu att de har lärt sig förlora med det här uddamålet. Och framförallt i sudden death. Va? Det är ingen av de här stora stjärnorna som egentligen levererar det de hade hoppat. Laget är ungefär kanske som man sa till Hogge här alldeles nyss. Alltså, topp 6 är inte tillräckligt bra jämfört med vad de ska vara. Men bottom 6 är lite för dåliga också för att lyfta laget upp. Så att de har haft ett problem hela säsongen tycker jag med att just vinna matcher. Och Brunetta, coachen, han är ju en offensiv coach egentligen med anfallsspel. Mm. Men det har ju inte klickat någon gång.
Ja. Hur förvånad är du över det här, Håkan, att det är 8 poäng upp för Nashville?
Nu har inte jag följt dem alls så, men när man såg dem i somras så tyckte jag det var rubriker varje vecka, men de hade signat stora namn då. Ja. Så att med tanke på det får man vara lite förvånad, det måste jag säga. Mm. Man, ja. Bara spontant så trodde man de skulle vara vassare.
Ja. Det är ett sånt där mantra tycker jag som har kommit fram i Nashville de senaste åren. Ja, vi saknar en bra första center. Det har de sagt i 10 år nu tycker jag där borta, va? Och de har provat ett antal första centrar, va? Så men de har inte hittat någon än som passar.
Nej. Rebuild på gång, vad tror ni? Kommer man rasera allting och bort med stjärnorna?
Kan ju inte göra sig av med alla stjärnorna, va? Men de måste ju börja bygga om på något vänster. För det här bygget verkar som att grunden är lite skakig på.
Ja, det är den. Och i helgen då 2 förluster i förlängning för Nashville. Och näst sist då på den västra sidan för Predators. På den andra sidan så rullade det på för Tampa. Framförallt för kaptenen Victor Hedman. Som var med om en mäktig notering. Han är nu Tampas främste assisterade spelare. Han har gjort flest assist, passerade Martin St. Louis med 2 assist i mötet på lördagen när man fick stryk mot Toronto med 5-3. Men han hade 2 assist då, Victor Hedman, och är uppe nu i det fina antalet 590 assist som back. Vad säger man om det?
Häftigt, alltså, jättebra. Ah. Är helt fantastisk spelare.
Vad tänker du om Hedman? Du har ju sett också, följt honom när han var ung också och följt hela vägen, draftades tidigt.
Ja. Ah. Alltså, jag tyckte han hade stjärnpotential från dag ett. Så att, han har ju varit en stöttepelare där. De har vunnit ett antal Stanley Cup. Så att, fantastisk spelare.
Du försöker också förklara hur mycket det betyder med de här rekordnoteringarna. Nu är han etta och passerat de här namnen. Han kanske inte får vara det så länge eftersom Nikita Kucherov 575 är hack i häl och öser in poäng. Men ändå, där borta, hur stort är det här?
Ja, det är stort. De är bra på statistik. Och de är bra på att framhäva sina spelare som gör, som sätter rekord och leder tabeller, så att det är klart det är stort.
Ja. Sen framförallt, alltså det här visar ju egentligen på hur mycket dels speltid, hur sällan han är skadad, alltså den där kontinuiteten som du måste ha för att komma upp i det här antalet siffror. Det är nästan det som man liksom måste tänka på bak, inte kanske alla passningar som säger, men vilket arbete det krävs för att ha en möjlighet att komma upp i de här siffrorna.
Ja. Precis, att göra det dag ut och dag in med resor och långa scheman och sen kommer våren, då ska man vara som bäst när slutspelet börjar. Att göra så år efter år, det är ju jäkligt imponerande.
Ja, det är verkligen så. Victor Hedman som vi kommer se i Four Nations redan uttagen där. De mesta talar väl för att han blir kapten i det där laget, precis som han är i Tampa. Rekordmannen blev intervjuad efter rekordnoteringen.
Yeah, for sure. Nothing you really obviously didn't expect going into this league is to have a record like that, but I'm to enjoy it for a few weeks or months before Cooch passes me, so you know, hopefully I can keep feeding him the puck at the same time. But no, joking aside, to have a milestone like that is pretty huge, but first of all, the game obviously disappointing.
You know, there's only 7 teams that have a defenseman who lead all time in assists. That's, it's not many defensemen have that kind of a mark.
No, it's obviously it's humbling. It's something I'm proud of, and yeah, I want to produce, and yeah, I've been put in spots to be able to do that, and playing with some unbelievable players to put the puck in the net. So yeah, I'm super proud, obviously, and yeah, it's a big moment for me. But at the same time, it's a team game, and you know, at the end of the day, we lost the game, so.
Ja, han har full koll på att Kutjerov är där bakom. Det kommer nog inte ta så lång tid kanske till han är förbi den ryska eleganta spelaren.
Han får sluta passa. Eller, ja, så måste han passa oftare för då får Kutjerov inga assistpoäng, ja, i alla fall.
Exakt, men just nu är han etta där, Viktor Hedman, som ju draftades tidigt. Och just draften är ju ditt yrke, Håkan. Just att det blev scouting, hur kom det sig för dig att jobba med det?
Det var lite tur. Jag är mycket god vän med en kille som heter Christer Rockström. Han jobbade för Detroit i 5 år. Och sen skulle han byta jobb och börja jobba för New York Rangers. För att han som var chefskatt i Detroit skulle bli högsta chef i Rangers. Så då frågade han mig om jag ville prova det. Och jag var i en period i livet där man var inte visste vad jag skulle göra riktigt. Så då provade jag på det och sen har jag blivit kvar. Han som kom in första året då som chefskatt var Ken Holland.
Ah, okay.
Så vi har ju växt ihop tillsammans. Liksom. Han blev ju sedermera en av managers och så var där jättemånga år.
Hur är han som person?
Kenny, fenomenal. Ja.
På vilket sätt?
Jättebra hockeykille tycker jag. Vaken, tänker hockey positivt och dessutom jäkligt rolig. Han vet inget bättre än att liksom sitta och snacka skit och garva. Och, jättetrevlig, bra person.
Skulle kunna passa här på TV då?
Ja. Ni hade velat ha honom
med
verkligen.
Men jag tänker också med tanke på hur framgångsrika vi såg i bilden här att det glittrar ju om och bagagen är full med pokal och trofé och sånt. Men hur hårda nypor är det där uppe i toppen av organisationen i Detroit?
Jag tror att det är höga krav, det är det. Och samtidigt så finns det är ju en familj som äger laget. Och det har funnits en kontinuitet som har varit väldigt bra. Jag har ju varit kvar i 35 år med en sån sak. Liksom. Man har lyckats lura alla. Men folk som har kommit in, bra hockeyfolk, har blivit kvar länge. Så att det är klart det finns krav. Man vill ju vinna.
Och nu är du ju chef för Europaverksamheten och har varit länge. Hur är du som chef? Vad tänker du kring när du arbetar?
Jag har också haft tur. Jag har hittat bra människor som jag jobbar under. Vi har en kille i Finland, en i Ryssland, en i Tjeckien. Nu har vi en till kille i Sverige. Lyckas hitta bra människor. Så att jag är inte chef på det sättet. Utan de är väldigt självgående.
Ah.
Givetvis när vi sitter vid draftbordet. Så om det krockar våra uppfattningar. Så är det ju min uppfattning som gäller. Mm. Men ganska. Vi har så mycket diskussioner innan vi kommer till draftbordet. Så att oftast har vi rätt ut grejerna liksom innan.
Och de spelarna som ni kollar på nu. Vilken ålder pratar vi om?
Det är de som fyller 18 nu under 2025. Så de som är födda 07. Ja.
Hör du det, Håkan?
Mm. Ja, jag är medveten om det som sagt. Det är frågan om du är medveten om hur gammal du börjar bli.
Precis. Ja, men just det jobbet du var inne på det också. Man kan ju få en bild ibland att det känns ju som att det kanske är glamoröst att åka runt och kolla på hockeymatcher. Hur var det på din tid när det var folk som bevakade, Håkan?
Det var ju inte alls på samma sätt. Utan då fanns det kanske en, två scouter i Sverige som egentligen tittade. Och då var det liksom spel eller tränare som hade lite kontakter på Nordamerika på det sättet. Mm. Så att det var ju inte aktivt sökande av nya talanger på det sättet, utan det kom naturligt via Tre Kronor, VM och allting. Och sen så försökte de ju få dem så sent som möjligt i draften, för de ville inte offra en draftplats på en europé, för man visste ju inte om en europé skulle klara sig. Så att det var ju helt annorlunda, va. Nu har du ju nästan, jag skulle vilja säga att du måste ju ha 50-60 scouter i Sverige runt omkring totalt. Alltså på, inte bara på NHL men ofta på andra ligor också faktiskt, va. Mm. Alltså de här college-lagen som söker spelare och eller kanadensiska juniorlag som också aktivt söker svenska spelare. Så att det finns många typer av scouter. Agentfirmerna har ju scouter som tittar efter nya talanger. Så att idag är det en större yrkesgrupp.
Ja, och det är speciella resor. Vi bad ju dig skicka med några bilder här till oss till programmet. Och bilderna som kom fick vi sitta och tyda. Vad är det här egentligen? Vad vill han med de här, Håkan Andersson? Du får förklara lite när bilderna dyker upp. Det här till exempel.
Ja, jag var med ett gäng. Christer var med bland annat. Vi var ute i en stad som heter Omsk som ligger i Sibirien. Helt plötsligt blev det svart i hela hallen. Och vi bara, det måste ha varit något elavbrott. Vi måste då kolla vad händer. Så vi sprang runt i hallen. Och fick syn på den där bilden. Då stod han alltså och rev i det där elskåpet. Och vi sa, ta en bild. Han kommer att få en stöt snart och kanske dö.
Så att, okay.
Då har vi det på bild liksom. Det där var deras elkille som skulle fixa att hela hallen hade blivit mörklagd.
Ja, men han klarade sig.
Det tror jag, ja. För ljuset kom tillbaka.
Ja, det gjorde det i alla fall.
Sen om de offrar honom, det vet jag inte.
I Ryssland kan det väl hända rätt mycket. Fler bilder och bilder som kräver förklaringar är ju som du har skickat med. Till exempel den här bilden dök upp. Här är du lite som Håkan har gillat med lite gott dricka i glas och i flaska.
Vi checkade in på hotellet och kom till rummet och konstaterade att det är inte mer än 10-12 grader. svinkallt. Det är därför vi har, alltså det är överkasten på sängarna vi har på oss. Och han i mitten heter Sasha Tishny. Han var målvakt i många år bakom Tretjak och jobbade som agent då. Han var på samma resa som oss. Supertrevlig kille. Så han konstaterar att jag hjälper, nu ska bli varma och goa grabbar. Det var då flasken åkte fram liksom.
Ja, det måste vara en annorlunda värld.
Man får ta seden dit man kommer.
Ja, precis.
Ja, men det händer mycket. Vi tänkte ha en liten, ja, en liten runda med lite blixtrande frågor här. Där det bara får vara en mening till svar, Håkan. Jag vet, ni kan ju prata länge och det är alltid intressant. Men om du skulle svara på det här. Största talangen du har sett under dina år som scout sedan 1989?
Åh, vad svårt.
Ja.
Det var en mening.
Är något namn som poppar upp så här?
Nej, det kan vara Lindros faktiskt.
Mm. Den mest oväntade floppen av dem som du har följt och kanske varit med och draftat också?
Ja, jag var inte med, men han, den här ryssen som gick etta till Edmonton här för några år sedan. Han var ju knappt i NHL alls, va? Det är bara någon jag kommer tänka på. Ja. Det finns säkert flera floppar.
Då tänker jag Jakubov. Ja, precis. Som vi följde junior-VM. Ja, precis. Ja. Svårast med ditt jobb?
Att vara borta mycket från familjen.
Mm. Miss, du grämer dig över att ni inte draftade till Detroit Red Wings den här spelaren?
Ja, kanske Hörnqvist.
Varför då?
Ja, han spelar här i Stockholm. Jag borde kunnat honom bättre.
Vad har du fått höra?
Jag hade hört bra grejer från Challe som var hans tränare.
Ja.
Men ja, han var ung och det fanns grejer som inte var färdigutvecklade. Så att jag valde bort honom och sen blev han ju riktigt bra.
Gick väl sist i den rundan också när Sidney Crosby gick etta. Kunde du se det i Hörnqvist att det skulle bli det blev?
Nej, det tror jag inte man ska säga som sagt. Utan alla de där draftningarna i sjätte, sjunde rundan. Det är ju lite den här chansningen om vad man ska plocka, va. Vad behöver vi inom 2-3 år? Finns det den möjligheten att om 2-3 år kan den här killen vara bra, va? Så jag tror den som säger att man såg det redan då, va. Jag tror han ljuger rätt bra. Så.
Ja. Märkligaste resan du har gjort?
Ja, det är nog någon av Rysslandsresorna. Alltså.
Ja.
När det var svinkallt på hotellrummen ibland förr i tiden. Alltså. Stora isklumpar, stora som Skogaholmslimper på insidan av fönstren.
Du kan stämma in på det, Håkan.
Ja, alltså, det var ju, det är ju sporthotell i Moskva du beskriver det här på 80-talet. Alltså. Det var ju klassiskt, va? Hissarna stod stilla och du fick springa 12 trappor för att du skulle komma upp. Ja. Men det var enda gången du var varm också.
Ja, kan tänka mig det. Sista frågan också då. Största fördomen kring ditt jobb, vilken är det? Vad säger folk?
Det är nog att man sitter på Globen och moppar sig och käkar korv och dricker läsk liksom.
Ja, mycket korv.
Ja, men vi är ju sällan där utan vi är ute i mindre hallar och kollar på tuffare matcher på något sätt.
Ja. Hur många matcher har du räknat i någon gång? Hur många matcher du ser på en säsong?
Det brukar ligga lite över 200.
200,
ja. Ja. 200, 220, 230, där någonstans.
Ja.
Resdygn?
Ja, det varierar också. Nu för tiden, förr kunde man åka på turné då, Jönköping över till Karlstad, upp till Leksand och så till Sundsvall och sånt. Nu är det oftast man kör till Karlstad och så hem.
Mm.
Och så Leksand och så hem. Så färre hotelldygn. Men det är ju jättemycket resande under vintern. Mm. Det är ju ofta man ska iväg.
Och de där resorna ger ju resultat, för det som är synonymt med dig lite, det kommer ju alltid upp Henrik Zetterberg. Du får berätta lite hur det gick till då. Henrik Zetterberg som alltså draftas 1999 som nummer 210. En speciell spelare för dig och för Detroit. Han är fortfarande kvar och jobbar lite nu. Hur gick det där till egentligen?
Ja, han är alltså född i oktober, ska man veta. NHL har ju ett system där man inte får drafta dem efter 15 september, det året som de är födda då. För att då anses NHL-säsongen börja, om jag fattar det rätt. Så är man född 16 september eller senare, då får man gå i med, han är född 80 då, då kan man gå i draften med de som var födda 81. Så att han var med i 80-landslaget, var inte jätteframträdande. Vi hade bröderna Sedin då, vi hade Christian Berglund spelade i Färjestad. Christian Bäckman var framträdande, backen från Frölunda och så vidare. Och så fick han inte gå i den draften med 80-erna, utan det flyttades fram då. Sedinarna var också sena förut, så de gick året efter i draften. Och då hamnade han i ett sånt här mellanår. För du har U18-VM, sen har du ingenting och sen har du stora JVM. Då är man, det kallas ju för U20 eller gjorde. Så att han hamnade i det här mellanåret, det var hans draftår. Så jag trodde han kanske skulle komma med i JVM-laget då, men det gjorde han inte. Så att han, ja, och det var lite färre scouter som vi har pratat om. Så att på något sätt ramlade mellan stolarna lite. Men vi var på en turnering, jag och min chef, och så sa jag, vi skulle bland annat titta på Mattias Weinhandel, han var ganska hypat namn också. Och då sa jag till min chef, kolla även på den här Zetterberg, jag gillar honom. Vi hade även draftat en kille som hette Anders Eriksson, vars storebror spelade i Timrå ihop med Zetterberg, Jörgen. Så att jag frågade Jörgen lite om hur han var. Och han hade bara bra grejer att säga om det. Så att då var, så sa min chef efter den turneringen, Weinhandel är bra. Jag gillar även den där Zetterberg. Påminn mig vid draften när vi, ja, när vi kommer ner lite i runderna. Han verkar inte vara så känd liksom så. Och på den vägen vart det.
Ja. Visst är det häftigt?
Det är ju det. Och ja. Det är som sagt, det, alltså planeterna de måste stå i rätt, ja, linje, i rätt linje ibland för vissa människor,
ja,
också.
Ja. Ja. Ja, det är så. Det var ju samma sak med Datsjukic också. Väldigt sent och blev ju ett lyckat,
ja,
tillskottet till.
Datsjuk måste nästan vara ditt största kap, va?
Det där går ju att bolla. Ja. Alltså, pratar man med spelare i Detroit, de älskar ju Zetterberg, ledaregenskaperna och smak och sånt. Och de älskar Datsjuk precis lika mycket för det han gjorde och kan göra. Så att det där, det kan man debattera i all evighet, tror jag, de två.
Varför gick han så sent, Datsjuk?
Har du sett att Jock utan skridskor?
Ja, det är inte stor. Och på den tiden, ja, det var annorlunda. Han dröftades 98.
Det är faktiskt en fantastisk story som du måste få berätta om Datsjuk. Datsjuk,
han skulle över på sitt första träningsläger på sommaren. Så han flög till Detroit och Kenny Holland som var general manager sa, jag hämtar honom på hotellet. Och jag förklarar för Kenny, jag sa, Kenny, du har ju sett nordamerikanska, de är stora och starka och välbyggda. Det här är inte det. Det är en annan typ av kille. Han har ganska långa armar, sa jag. Och går lite så här, inte passgång, men lite åt det hållet. Och sen har han dessutom, han är lite koben, sa jag. Så Kenny sitter vid en soffa utanför hotellhissarna och väntar. Och ser, ja, där kommer ett äldre par. Och där kommer en kille, han har problem med knäna. Och han går 10 meter innan han bara, fan, nej, det är nog han förresten. Så han berättar för mig på fullaste allvar att min första tanke var, stackars snubbe, han har nog problem med knäna. För att han gick så här konstigt liksom.
Och då var det en nya
spelare. Så flög han upp, ja. Och sen efter det här sommarlägret så ringer våra målvaktscout, eller målvaktstränare, och säger till mig, du, den här ryssen, vi hade straffläggning, sa han. Mina mål sa inte en chans. Han satte 10 av 10 på 10 olika sätt, sa han. Jag har aldrig varit med om något liknande.
Och så blir han en av världens främsta spelare nu i Hockeys Hall of Fame.
Ska du också förutfattade meningar om människor?
Nej, verkligen inte.
Ja, underbart. Ja. Och i de här ligorna, nu är det ju mest NHL vi pratar om, men vi tänkte slå samman allting och göra någonting unikt som inte vi har gjort tidigare, även fast vi har gjort mängder med podcast och allt möjligt. Att ranka de 10 främsta ligorna i världen. Både Håkan Andersson och Håkan Södergren har fått göra varsin ranking. Och vi ska inleda som sagt då från plats 10 och sen så avancerar vi uppåt. Och finner vi era listor så ser vi här på plats 10. Båda har hockeyallsvenskan, alltså andra ligan i Sverige. Men sen är det lite skillnad. Håkan har lagt in COL. Jag kan tänka mig att du inte ens tänkte på COL. Att du var med som en liga här. Men sen har vi Tjeckien, Finland för Håkan, Tyskland på 6:e plats. Medan du har Finland uppe på en 6:e plats. Om vi börjar bara med just med finländska ligan, varför har du den som 6:a, Håkan?
Generellt sett, vi pratar lite om det där. De ända tills Grönborg kom över så spelar de ganska defensiv hockey. Men min bild av finnar generellt sett som hockeyspelare är att de är jävligt tävlingsinriktade. Så därför hade jag dem lite högre än till exempel tyskar och slovaker där nere som jag hade under. Så det var väl min bild, även om jag inte gillar att de har anammat det här defensiva spelet.
Så men ser du den rankingen som du har? Ser du liksom som en utvecklingsplattform? Tänker du så? Eller
för
ser
mig
du
blir det lite så. Jag kan inte komma ifrån eftersom jag alltid har jobbat. Vad skulle jag vilja att mina spelare spelade?
Ja, liksom, så. Hur resonerar du då, Håkan Södergren, som då har Tyskland på 6:e plats, Finland 7:a, sen Tjeckien, som alltså, har många lag som vi ser i SHL som har gått bra.
Tjeckien är en liga som har legat nere rätt länge. De har haft stor leverans av spelare, både till hela Europa och allting sånt där. De börjar komma hem nu. Ekonomin har börjat öka rätt så dramatiskt i Tjeckien. Deras ligans statusen på hockeyspelare har ökat efter VM-vinsten och allt sånt där. Och de betalar rätt bra pengar nu. Och det handlar om pengar till slut. Det handlar om elitidrotten och hockeyspelare. Vilket innebär att de kommer ta åt sig fler och fler spelare nu. Framförallt när de vänder tillbaka från AHL, inte får kontrakt i Schweiz. Då kan faktiskt Tjeckien bli en nya marknad istället för att gå till SHL.
Och om man tittar på hockeyallsvenskan då, som ni har med som andra liga också, på en 10:e plats. Varför tar den plats bland världens 10 bästa ligor, hockeyallsvenskan?
Därför att i min värld, förutom AHL då, som är en andra liga till NHL, så är den helt överlägset den bästa andra ligan.
På vilket sätt?
Jag känner ju att de är som ett mini-SHL. Alltså alla tävlar bra, de tränar mycket. När jag pratar med mina kollegor som jobbar i andra länder, och så säger jag så, men du, kan inte den här unga spelaren gå ner och spela i andra ligan? Då kollar de på mig som jag har två huvuden liksom. Fan, där nere dricker de ju bara öl ungefär, va? Och det gäller faktiskt både Tjeckien och Finland, och för att inte tala om Slovaken. Där är andra ligan inte ett alternativ. I våran andra liga, där har de här lovande unga killarna, de har svårt att hävda sig. Till och med. Den är så pass bra så att de, även om man är lovande och kanske 3-4 år senare är i NHL, så är det inte lätt som 18-19-åring att hävda sig i allsvenskan. Det är jättesvårt.
Alltså den är ju det är en professionell hockeyliga. De andra är lite där, det som kallas Bear League då, som man säger. Man spelar lite på halvfart och semi-pros och allt vad de kallar sig. Men hockeyallsvenskan är ju, och det kanske kan låta lite illa att säga, och lite styggt till vissa lag, men det är en utvecklingsliga de facto, tycker jag, för svensk ishockey generellt.
Men om man tittar på ett sånt lag som Djurgården nu, som du följer väldigt noggrant, så har man ju tagit in många äldre spelare också.
Just halva laget är Beer League och halva laget är utvecklingsliga.
Det går ju ganska bra ändå.
Ja, det gör det. Så,
men ändå, hur ser ni på det här? Balansen, hur ska man resonera där? För det handlar ju också om att ta sig till finrummet SHL.
Ja, det fattar jag, 100%. Men och du kan, jag tror att det finns inte så mycket spelare, så man måste lite grann ta det man har. Jag gissar att det är så en sån som Wikegård har tänkt. Liksom. Mm. Skulle han fyllt några av de här platserna med de här rutinerade spelarna som ändå gör poäng nu, med unga spelare, då hade laget förmodligen inte varit där de var riktigt. Va? Mm. Och samtidigt kan du inte bara fylla med dem, för de vill ha mer pengar och så vidare. Så att det blir en mix av det.
Och Djurgårds problem är ju som sagt, man har ju egentligen inga bra spelare mellan 22 och 32. Det är där stora bristvaran för Djurgården är i dagsläget för att kunna kanske komma ännu högre upp. Det är det de spelarna måste plats. Och det är de som man lider av för att man har haft så många bra lovande spelare som har stuckit från klubben. Mm. Så att man har ett glapp emellan de här två, Bear-ligan och utvecklingsligan.
Men vad säger du om renommet för hockeyallsvenskan i NHL? Hur bra koll har man nu på hockeyallsvenskan och hur statusen är?
Just i år till exempel, Djurgården har två jättelovande spelare, som en av Eklund har spelat lite mer än Frondell då, men alltså, alla scouter vet ju precis vad det är, och för de kommer ju över och vill se de här spela, och det är ju ganska vanligt. Förra året hade vi några unga bra killar som spelade i Mora till exempel, som gick i draften. Vi tog en av dem, den här Brandsegg. Mm. Så att, då, ja, där borta, man vet precis vad allsvenskan är, verkligen.
Och Håkan, du som har följt den och bevakat den också, har det förändrats mycket, och vad tänker du kring framtiden för hockeyallsvenskan?
Jag tycker det har förändrats väldigt mycket så här, på två olika sätt. Dels så har sporten utvecklats så att den är i paritet med SHL när det gäller utveckling, träning, alltså allting som har med den sportsliga biten att göra. Det svåra utvecklingsdelen för det är ju ekonomin. Att orka driva en klubb i allsvenskan, för kostnaderna, restempot, matcherna, organisationen och allting kräver så mycket mer än vad man kanske har råd med i allsvenskan och hitta folk till. Mm. Så att det är deras stora utmaning nu.
Det är ju mer eller mindre SHL-mässigt.
Ja, ja.
Det är ju ingen större skillnad.
Nej. Det är bara intäkterna som skiljer.
Precis, de har mycket mindre pengar att röra sig med.
Mm. Ja, häftigt att se att den tar på listan och att du har den slovakiska ligan. Hur tänkte du där?
Alltså, det har kommit ett antal bra unga spelare där också. Man har sett både i draften och gick etta, Montreal tog och så vidare. De har ett par gamla spelare som har kommit tillbaka och börjat jobba med slovakiska hockeyförbundet för att hotta upp ligan.
Ja, den hade inte Södgren med, den slovakiska.
Nej, jag är lite skeptisk till Slovakien fortfarande. Det finns vissa inslag i den, deras hockey som inte tycker jag lockar mig så mycket. Ja.
Vi avancerar väl uppåt då. Får vi se vad som skiljer era tankar där när vi ska utse världens bästa hockeyligor. Plats 5, 4 och 3. Ni har samma liga där, men i olika ordning som ni ser. Och när ni tittar nyfiket ner mot skylten. Håkan, Schweiz 3, SHL 4, AHL 5. Håkan Andersson, SHL tar en bronspeng, AHL 4 och den schweiziska 5. Vi börjar med dig, Håkan, som gäst då. Schweiziska ligan på femte plats. Varför?
Om jag jämför med de andra två, 3 och 4, så får jag känslan av den att det inte är riktigt lika tävlingsinriktat. Jag får känslan av att det är en annan spelare som åker dit och då tycker de att här ska jag vara så länge det går. Här är mysigt. Man kommer hem varje kväll. Man knuffas lite snällt mot varandra. Jag känner att de andra två ligorna ovanför är lite mer goey och jävla namma. Och jag kommer från det här igen då med vad vill jag att mina unga ska spela lite grann så.
Vad svarar du på det, Håkan?
Ja, men det kan, just det perspektivet. Va? Jag tror att många också ser ser en schweiziska liga som någon form av pensions... Här ska jag tjäna upp till min pension. Va? Här ska jag vara just som du säger, så länge som möjligt. Det är bra pengar. Jag kan ta familjen med mig. Vi har en bekväm tillvaro. Men det är inte så bekvämt. Det är rätt så riskutsatt numera också. Du kan få sparken rätt fort. Du sitter rätt så bra med arbetssäkerhet och allting sånt här. Va? Men kvaliteten har ökat betänkligt där. Och första prio för spelare som inte platsar i NHL till exempel nu, det är ju att åka till Schweiz. Vilket innebär att deras stjärnor är bättre än de stjärnorna som åker till SHL numera.
Fast jag får känslan av att deras stjärnor där är mer nöjda med.
Det skulle jag också vara.
Jag vet, vi kan kolla på SHL i år. Det finns ett par killar som är hemma som är stjärnor. De vill över igen.
Ja. Mm.
Och den känslan får jag inte alltid när de sätter sig i Schweiz. Utan då är de där, här ska jag lira så länge det går. För här är bra pengar liksom. Mm.
Varför plockar du SHL så lågt ner som du gör, Håkan?
Jag tycker SHL har tappat i kvalitet de senaste åren. Mycket beroende på att vi transporterar ut rätt så mycket, exporterar ut rätt så mycket svenska unga spelare. Vilket gjort att det här drivet underifrån med juniorer som egentligen är pain in the ass för de äldre spelarna. Det finns kanske inte alltid överallt. Utan vi litar väldigt mycket på de stora etablerade spelarna. Vi tar in rätt så mycket utländska spelare som kanske inte alltid är de bästa i lagen längre utan det. Så att jag tycker vi har tappat lite spets i SHL de senaste åren. Mycket till då i spelare som går till Schweiz istället.
Hur ser du på den kritiken mot SHL?
Jag har inte så bra koll på de här äldre spelarna, måste jag erkänna. Jag lever ju liksom i de unga spelarnas värld mycket. Och jag är SHL där uppe just av den anledningen. Inte tränas hårt, det är väl tävlingsinriktat. Jag har hört från några nordamerikaner som har varit här. Som tyckte att det var mycket tuffare och mer tävlingsinriktat än vad de trodde i SHL. Ja. Så det har jag nog med lite i bakhuvudet, att den hamnar där uppe.
Om man bara skulle kolla på kvalitet.
Men från år till år, spetsarna, det kan mycket väl stämma. Jag kollar inte så mycket på de här som är, de som är spetsarna som du pratar om, de är 25 till 31 liksom. Är vi sämre där sista åren? Ja, det kan mycket väl stämma. Mm.
En som borde ha väldigt, väldigt bra koll på de här ligorna, det är ju Carl Klingberg. Han har spelat i 7 stycken av dem. Har nyligen anlänt till Finland för att spela i Ilves. Och Jonathan Lindqvist ringde upp för att prata om de olika ligorna.
Schweiz, det är många duktiga spelare som drar dit. Och så är det klart att kvaliteten på grejerna som görs på isen är kanske bättre. Sen tycker jag att de är inte lika taktiskt fulländade där, så det blir mer, det händer mer grejer, det blir mer 2-1 och 3-2, det är lite mer ryckig hockey, lite mer nord-syd. Så ligan i sig har ju blivit mycket bättre nu också när de har 6 importer istället för 4 importer.
Nu är det ju några år sedan du spelade AHL senast och sådär, så det har ju hänt mycket där, men du känner ju killar som ligger där borta. Man får nästan känslan att AHL är lite på uppgång liksom, kvalitetsmässigt. Delar du den bilden?
Ja, alltså det är ju många som spelar där och som är duktiga. Och jag tycker det var rätt kul att spela i AHL. Jag bodde på ett bra ställe. Det enda som inte var kul, det var att kanske flyga till bortamatcherna. Jag bodde i St. John's, Newfoundland. Och det ligger ju 3,5 timmes flyg till Toronto. Och därifrån flyga till typ Boston. Och, alltså toppen i AHL är ju riktigt, riktigt bra. Det är ju bra spelare. De har kunnat spela i NHL. Bara att det finns ju inte tillräckligt mycket platser. Alltså, hur många lag har vi i NHL? Det är 32, 20 gubbar på lag. Det är 600 platser som alla krigar om. Och, det är klart att då finns det ju några riktigt duktiga spelare som inte får plats, som måste vara i AHL.
Men om vi ställer frågan så här då. NHL är såklart nummer 1, även om man ska fråga roligast att titta på. Men efter NHL, vilken tror du är den mest underhållande ligan att följa?
Men det är nog Schweiz. Det är jag nästan helt säker på. Schweiz är ju, där händer det grejer i hockeyn. Som sagt, det är kanske inte så taktiskt fulländat, så det blir lite roligare för publiken att kolla på. Det blir lite mer mål. SHL blir ju mer det här, om man är hockeytok så tror jag man kan uppskatta det som händer i SHL lite mer. Det är lite mer, men där gjorde han en bra trap, eller där gjorde han en bra styrning i mittzon, eller lite sådana grejer. Men generellt sett, med Schweiz, det är roligt att kolla på.
Nu är det inte en schysst fråga, nu är det inte så att packa upp flyttlådan ordentligt ens en gång. Men om din första känsla för Finland här då, kontra SHL eller Hockeyallsvenskan kanske, var placerar man in den?
Ja du, alltså jag kan säga att min första match här nu var i tisdags. Det var en helt annan upplevelse än SHL kan jag säga. Vi har ju spelat ett system som kräver rätt mycket av en defensivt i förhållande. Och generellt sett lite likt AHL, någon slags blandning av AHL och Schweiz skulle jag säga. Sett till nord-syd och sånt. Sen är det definitivt inte lika fysiskt. Jag såg inte många tacklingar, men det är mycket fart och fläkt. Mycket skickliga spelare. Men man märker ju att det kanske inte är samma strategiska perfektion och kanske inte samma spelarkvalitet rätt igenom på hela lagen om man kollar så.
Ja, väldigt intressant att höra Carl Klingberg. Numera då i Ilves har fått en fin start också. 2 mål på 3 matcher för Tammerfors-klubben också. Han vet ju vad han pratar om. Han har ju varit i AHL, NHL och KHL till och med. Han har spelat i 7 av de här ligorna. Vad fastnar du vid? Lite kritik mot SHL där också. Liksom att om man gillar traps och sånt så kan man kolla på SHL. Men Finland mer blås framåt, precis som i Schweiz.
Det har det ju alltid varit, men det har ju avtagit faktiskt. Mm. De har ju blivit väldigt mycket mer taktiska. De ligger egentligen, kan man säga, 10-årscykel efter svensk hockey på något vänster utvecklingsmässigt. För att när Jukka Jalonen och allting tog över och ändrade han liksom finska strategin på landslaget. Och nu har den slagit över på finska tränarkåren och klubbarna. Medan den svenska hockey som vann de framgångarna på 80- och 90-talet med den typen av hockey. Vi har ju kommit ifrån det. De vill utveckla sig en mer positiv hockey. Så att det går ju sådana här vågor. Så jag tror att egentligen det är så att säga en sån här evig process, va. Schweizerna har vi alltid vetat, där har alltid stjärnorna styrt, där har inte tränarna varit så starka egentligen. De har spelat lite happy-go-lucky som det kallas, va. Vilket gör att det blir rätt underhållande, så att det rullar runt.
Ja. Men hur mycket tittar ni på vem som är tränare? Jag tänker en sån som Rickard Grönborg som har kommit till den finländska ligan nu i Tappara. Hur mycket spelar det in när ni tänker vad ni kan placera och ha unga spelare?
Ja, det spelar in definitivt. Ja. Alltså, vad de spelar för hockey och vad de har för tänk utanför banan också med träning och sånt, jätteviktigt. Mm. Och i hans fall är det ju, jag vet flera finska scouter som kom fram till mig och sa att det var så jäkla kul att han kom över. För de har varit väldigt negativa till finsk hockey. Det har varit mycket stå i mittzon och vicka på rumpan, alltså spela defensivt. Mycket mer än vad Klingberg beskriver, säger de. Och de tyckte att det var så jäkla kul att han kom över till Tappara som är kanske absoluta topplaget där och ville köra framåt hela tiden. Va? Mm.
Men tänker du mycket på det när du sätter dig, nu ska jag kolla på matcher i finländska ligan eller schweiziska ligan eller SHL som du ser många matcher av också då kanske, och hockeyallsvenskan. Vad är det för typ av hockey? Att
lite
du
ibland
kan känna, det här var inte kul.
Nej, det är mer, jag vill ju se vad den här spelaren kan bli. Mm. Men om han aldrig får forechecka, utan man ser att så fort de tappar pucken i anfallszon så glider han upp vid blå och börjar backa så här. Det är svårt att se, vad kan han göra då liksom? För så kommer det ju inte bli NHL, utan där vill man ju gå efter pucken så fort det går. Va? Mm. Så att, det är ju det mer med att man har suttit och kollat på vissa matcher och tyckt att fan vad segt det är, de bara backar ut. Och sen försöker man ju kolla när de får pucken då, vad de kan skapa. Så. Men, så det har väl hänt att man har suttit och tänkt att fan vad det här var tråkigt. Ja. Och det har bland annat i finska ligan. Mm.
Det var lite som när Djurgården spelade 1-3, va?
Ja, lite så. Ja.
Du vet att det går ut på att vinna. Mm.
Ja, det gör ju det.
Och ja, där kan du ju krocka ibland då, med utbildning av en ung spelare kontra att vinna. Så det får man ju förstå.
Får jag bryta ditt körschema och ställa en fråga?
Ja, gör det. Ja.
Förut har det ju varit rätt så mycket stora europeiska stjärnor som har kommit till Sverige så att säga 16, 17, 18 års åldern. De har blivit färre och färre pass den här Kopitar. Alltså du kan ju räkna på sig. Har det, tror du, nu den svenska standarden eller utvecklingen, påverkar det någonting nu? Va? Vi har sett HV har ett par stycken utländska, det kommer mycket danskar och sånt där. Blir det färre och färre som går till Sverige som en mellanstation? Sticker de direkt över till juniorhockeyn istället, tror du? Av den anledningen som du beskriver nu, att vi står och backar i mittzon?
Nej, det tror jag inte. Däremot så sticker de gärna generellt sett till Nordamerika, för att de vet att om jag sticker och spelar juniorhockey i Kanada, det är bästa, där syns jag som mest för massa scouter. Mm. Och det landet som man kommer tänka på först, det är Tjeckien. Konstant har ju de inte velat visa unga spelare förtroende. Det finns lite undantag. De sista åren, ett par av dem har spelat i ligan. Men där känner de unga spelarna, får inte jag chansen att spela i seniorlaget, då skiter jag. Då åker jag och spelar i juniorhockey i Kanada. Mm. Och det är en trend som man har sett, att de sticker över. Jag hör ju på min scout, han tycker att det är tråkigt när de försvinner. Mm. Han vill ju åka och kolla på de här killarna och kartlägga dem.
Där har ju Sverige allsvenskan något så att säga, som kommer perfekt in i, som ett mellanled då, va? Mm.
Så som Pasternak en gång i tiden drog till Södertälje.
Ja, precis.
Ja, det är häftigt det där med olika möjligheter som finns och olika lag man kan hamna i. Och Carl Klingberg som vi pratade om, han har ju hamnat i Ilves nu, på tal om laglogg också. Så får man ju lära sig. Han gick då från Frölunda med sin laglogga som var debatterade för några år sedan. Nu har han hamnat här i Ilves. Det här känns ju lite som att jag som hade ord och bild en gång i skolan i Växjö, att det hade jag kanske till och med kunnat lyckas göra den här lagloggan. Vet du vad det är för något, Håkan?
Det ska väl vara en lynx, va?
Ja, och det är en...
lodjur.
Ja, precis. Den där hade en skrämt några i NHL, tror du?
Ja, jag vet inte. Nej, det är nog en som har den på sig som är skrämmande.
Ja, exakt.
Det är verkligen speciell där i den där staden. Det är ju mycket sånt med, kommer du ihåg, Antilla som spelade i Ilves, Morran och allt möjligt. Ja, sagofigurer. Vi går vidare i den här listan då, där rankingen nu har kommit upp till toppplatserna. Det är väl ingen jätteskräll att ni har ettan och tvåan lika här med KL, den ryska ligan, som tvåa och NHL som etta. Hur lätt var valet för dig, Andersson?
Ja, ganska lätt. De har ju en hel del skickliga spelare i KHL som är... Det finns ju ett antal där nu, tror jag, som skulle kunna lira NHL om det var öppet och tillåtet att sticka. Och sen NHL är ju självklara, för dit går ju alla de bästa från alla de andra ligorna vi har pratat om. När de blir tillräckligt bra där, så de slår i tak och är med i landslaget, då är det ju NHL som är nästa steg. Mm. Pengamässigt, och då blir det ju också hockeymässigt att man hamnar där liksom.
Och man har ju inte pratat om KHL på länge. Man vill ju inte göra det nästan efter Rysslands invasion av Ukraina. Men vad händer där borta med ligan? Det är ju en handfull svenskar som fortfarande är över och spelar där.
Ja, och våra blickar österut har ju varit så att säga färgade av allt det hemska som händer i Ukraina med rysk ansvar, så sagt. Men hockeymässigt är det en hel del transatlanter faktiskt, både tränare och spelare, som drar till KHL. Det finns inte alls samma embargo mot dem, så här konstigt nog. Och det upprätthåller ju fortfarande standarden rätt så bra. Det upprätthåller också intresset rätt så bra för internt i Ryssland. Va? Så att av den anledningen så sitter ju hockeytraditionen väldigt djupt rotad i gamla Sovjetunionen och Ryssland. Så att de utvecklar ju fortfarande väldigt mycket bra ishockeyspelare. Mm. Och man tenderar ju till att glömma det, att det är fortfarande, om vi bara ska liksom se den lilla bilden på sporten ishockey, så är den fortfarande en nationalidrott i Ryssland.
Men du Håkan, vad är förutsättningarna för er att arbeta mot Ryssland nu? Vad har ni för policy i Detroit?
Vi har ju en kille anställd där inne som scoutar på som vanligt. Vi reser inte själva dit inne, såklart. Men han scoutar på, och vi har pratat om det här, och vi konstaterar att vi tycker också det är för jävligt det som händer i Ukraina. Men de här spelarna som vi tittar på, jag skulle tro att många av dem vill inget heller än att sticka och spela NHL. Va? De vill lämna stället. Och precis som Håkan var inne på, de tar fram massa bra spelare fortfarande. De tränar på, de spelar. Deras utvecklings- och utbildningsprogram är ju ungefär som tidigare. Så att det kommer fram massa unga bra spelare också. I draften sista åren har det gått ett gäng unga killar väldigt tidigt som är väldigt, väldigt skickliga. Så att NHL är fortfarande intresserade av de spelarna.
Vad tycker du om det personligen, just att NHL har öppet för ryska spelare?
Jag förstår att de inte vill lägga sig i. Liksom. Man, som svensk tycker man ju att de kunde liksom gå ut lite mer med att fördöma det där. Mm. För att det är för jävligt det som händer. Mm. Det är, men som jag sa, det är inte ens... Jag kan tänka mig att flera av unga spelarna också tycker det är för jävligt. Där, och säger så här, det här vill inte jag stå för. Så att det är skillnad på landet och ledningen av landet och de här unga spelarna, vad de tycker. Mm.
Verkligen, för det var ju också så för några år sedan. Du bevakade KHL på nära håll. Vi visade ju tidigare på Viaplay också. Det här att man skulle utmana NHL, vad tänkte du kring det?
Ja, men det var ju ett försök, men så att säga, det var ett försök underblåst av alla de här oligarkerna som nu sitter så att säga knät på Putin. Och det är därför man är så pass irriterad över att det här propagandainstrumentet som egentligen KHL är i det stora hela för Putin och hans regering där, så sagt, att den fortfarande får härja så fritt. Va? Det är svårhanterligt för många, det här problemet. Framförallt med tanke på, som du säger, alltså USA och Kanada ligger rätt långt borta från händelsernas centrum. De tittar på idrotten i sig specifikt. De lägger inte några utrikespolitiska värderingar här, vilket amerikanare generellt är väldigt dåliga på att göra, omvärldsbevakning och sånt där. Så att det är ju ett problem egentligen för sporten ishockey generellt. Att det fortfarande är så olika värderingar om hur man ska se på ryskan och rysk hockey. Mm. Jag tycker att det europeiska är ju väldigt mycket mer ett avståndstagande, och ett riktigt avståndstagande gentemot Ryssland och rysk ishockey. Mm.
Men näst bästa ligan, KL i världen enligt Andersson och Södergren, och etta var ju då NHL. Hur mår NHL nu med tanke på allting som rullar runt ute i hockeyvärlden? Vad säger du om statusen på ligan?
Ja, det verkar må väldigt bra. Jag har pratat med några som är med uppe på ägarnivå och sånt. De hade haft några möten och ja, de verkar tycka att det går väldigt bra. Det pratas redan lite lätt om expansion igen då. Två nya lag. Tydligen ska lönetaket, de tror att det kommer gå upp ungefär 4 miljoner dollar till nästa år. Va? Ja. Så att det är väl också ett tecken på att allt går bra. Och spelarna får sin del av kakan och det utvecklas. Så att, jag kan inte säga att jag är jätteinsatt, men det känns som det går bra.
Mm. Vad tycker du om spelet också? Om du bara går tillbaka med all din erfarenhet. Hockeyn som spelas där över nu med stjärnor som Nylander, McDavid och alla de här vi ser. Det är en ny typ av hockey.
Jag tycker att det är häftigt, det måste jag säga. De är ju otroligt skickliga. Och alla lagen har ju pressat upp, alltså man är vältränade och man spelar tajt taktiskt. Och att de här spelarna ändå kan synas så mycket som de gör, McDavid och grabbarna, det är ju riktigt häftigt. Mm. Det är ju världens bästa spelare som är där, så att det är ingen tvekan om varför vi valde ligan som nummer ett. Så är det ju.
Ja. Det är ju egentligen en av de bollsporter i världen där man är liksom stört klar över att det finns liksom ingen konkurrent till NHL. Det är däremot ett rätt stort glapp ner till de nästkommande ligorna. Och som du säger, just de här, det som vi kallar bottom six, eller de sämsta i lagen, de standarder på dem, de går ju in i vilket SHL-lag eller vilket KHL-lag som helst, just tack vare att de är så individuellt skickliga. Sen finns det kanske inte löneutrymme för dem att få betalt och spela på den efter den standarden och nivån som de håller när det handlar om NHL-hockey. Och det är kanske, de har lite otur att de är födda på fel tillfälle, vissa av de här spelarna.
Lite så kan det vara.
Han sa ju det, Carl Klingberg, det finns ju inte så många jobb.
Nej, det gör ju inte det.
600, lite 600 och lite fler spelare än så. Och en som har varit uppe och känt på finrummet över 200 matcher han gjort, Emil Benström. Numera i AHL, Jonathan Lindqvist har samtalat om dessa ligor med honom.
Jag säger att det är väl inte lika strukturerat som det är liksom i proffsligorna hemma i Europa. Men det är ändå ganska bra nivå liksom. Det är många unga talanger liksom. Så det är väl lite en blandning mellan juniorhockey och seniorhockey skulle jag säga.
Det känns som att många satsar på sina AHL-klubbar nu och liksom har lite mer resurser. Märker du någon skillnad om nivån har gått upp eller kvaliteten har gått upp på AHL som liga här senaste åren?
Det är ungefär likadant skulle jag säga. Alltså det kommer ju liksom, yngre talanger kommer ju hela tiden. De börjar den här ligan och ska sen slå sig in i NHL. Så att absolut, det är en bra utvecklingsliga liksom. Det är väl det är till för i grund och botten. Sen är det ju, det är ganska många veteraner nu för tiden också tror jag som spelar. Vilket gör ligan bättre förstås. Men inte jättestor skillnad skulle jag säga under de tre åren jag spelar.
Går det liksom peka på någonting där skillnaden är större än på andra områden när man går mellan AHL och NHL?
Men det är väl med att det går lite snabbare. Jag måste tänka lite snabbare. Det finns inte lika mycket tid där ute. Vad mer? Liksom, målvakterna är ju lite bättre. Liksom, det är en nivå till liksom, i allting. Gör ett misstag där uppe så får du förmodligen betala för det, vilket kanske inte händer här nere lika ofta.
Mm. För dig som målskytt, jag menar det är klart du möter ju sämre försvarare, men du får ju också spela med bättre passningsläggare och playmakers upp i NHL. Liksom, hur skiljer sig för dig rent som individ liksom?
Såklart. Det finns ju många yngre talanger också i den här ligan som man kan se att de har en lång karriär upp i NHL. Och jag har ju fått se några stycken som Kent Johnson där i Columbus som jag är nere och spelar med i AHL. Och de har ju liksom skillsen, men det är mer det mentala som man kanske måste jobba in lite på. Och själva grinden, det är många matcher liksom som de flesta inte är vana med.
Nu ska du få en till tuff fråga. Din magkänsla, vilken tror du är världens näst bästa liga?
Oj. Jag skulle väl säga Ryssland egentligen. De har ju, är väl näst störst också i världen. Så att Ryssland, Schweiz, Sverige skulle jag säga.
Tror du ändå AHL kommer steget därefter? Efter Sverige och Schweiz?
Ja, men det skulle jag säga. Eller väl lite lik finska ligan kanske skulle jag säga. I nivå.
Ja, spännande att höra vad de tänker själva, spelarna. Han ös in poäng i AHL, vi ser honom säkerligen i NHL snart igen. AHL, vad betyder den för era organisationer, typ som Detroit?
Ja, det är ju nummer ett. Det är ju där man sätter de unga spelarna för att utvecklas. Vissa spelar ju kvar, vi har någon i SHL och så vidare. Mm. Men NHL har gjort massa grejer sista åren för att det ska bli mer uttalat en utvecklingsliga.
På vilket sätt?
Ja, dels har man, några av stöttepelarna har möjlighet att tjäna lite mer pengar än vad de kunde förut. Så att vissa som hade kanske varit aktuella för att spela SHL, de blir kvar där istället då. Och förväntas vara med och utveckla de unga killarna. Mm. Och sen har man satt en, jag kommer inte ihåg exakta siffrorna, men du får inte ha för många äldre spelare i laget. Alltså, det ska vara en utvecklingsliga mer.
Ja, häftigt att följa. Du har bara som fem AHL, Håkan. Får du inte vara högre upp?
Jo, men den är på väg upp. Jag har så här pilar på sidan om som Axel inte har lagt in här. Ja. För att visa liksom att det är en liga som växer både intressemässigt, utvecklingsmässigt och framförallt, som du säger, det är aktuellt att spela i för många spelare som står på gränsen och vill lära sig nordamerikansk hockey istället för att halva vidare i Europa.
Man är bara ett telefonsamtal från Lira NHL.
Nej, vi har ju sett det på Detroit-svenskarna där också, Bergen, som har varit mycket och nu gör en succé då i NHL. Och Simon Edvinsson fick ju lite skola där också. Simon Holmström i Islanders som pangat in 4 mål här på 2 matcher, har ju varit en hel del i AHL. Vi ser ju att Håkan fångar upp COL där på 9:e plats. Han tänker alltid lite utanför boxen. Han slängde in. Du tänkte Champions Hockey League. Ja, precis. Och vd eller president i Champions Hockey League är ju Jörgen Lindgren, som vi tidigare har varit vd för SHL. Finns med oss också nu på Skype. Det är vi väldigt tacksamma för. God morgon, Jörgen.
God morgon. God morgon.
Hur är läget med dig?
Det är bra. Måndag morgon, vecka fulla möjligheter. Det är kanon.
Ja, visst är det så. Vad tänker du när du ser herrarna som sitter här, Andersson och Södergren?
Att tiden går när man ser de två.
Vi ser dig, Jörgen, så det ser vi också.
Jörgen, vi har ju rankat lite ligor här. Håkan fångade ju upp COL som du numera jobbar för då på 9:e plats. Det var lite oklart om det skulle vara med på den här listan, men det fick vara det. Vad är din bild av status för CHL, alltså Champions Hockey League?
Jag tycker jag har varit med ganska länge i COL i styrelsen där. Och jag tycker att vi de senaste åren har tagit ganska stora steg framåt, allt ifrån format med 24 lag, det blir enklare att följa, det är en rak tabell så du ser hur man tävlar och jag tycker också gapet mellan de olika länderna och de olika ligorna och därmed också olika lagen har minskat, vilket också gör att det blir tävlingsmatcher på en gång och tävlingsmatcher på väldigt hög kvalitet, så jag tycker att vi har tagit oss framåt i rankingen, så det är kul att se att Håkan har med oss.
Men Jörgen, vi har ju alltid sagt det när vi har pratat internt om sådana här saker, att Sverige har ju liksom en liten särställning. Vi accepterar inte SHL på samma sätt som Schweiz, Tyskland, Tjeckien och allting. Den har inte växt på samma sätt här organiskt som den har gjort nere i Europa. Europa är ju viktigare egentligen marknad, men Sverige kanske är den viktigaste sportsliga delen. Men det diffar lite mellan de här intressena, känner jag.
Ja, jag kan hålla med dig om vi tittar tillbaka. Sen tycker jag i år, och kanske redan i fjol, så tog vi ett antal steg i Sverige. Och tittar man ett ganska enkelt tal att mäta på ju publikutvecklingen. Och där tycker jag vi har tagit ett antal skritt, vilket gör att man ser att klubbarna jobbar än hårdare med det här. Och försöker dra till sig folk till arenan. Och jag tycker vi kan se det på publiksnittet. Men det är och har varit en utmaning i Sverige och till viss del också Finland. Men jag tycker att vi har sett att vi har gjort framsteg och vi ser att vi gör framsteg när det gäller både intresse och publik.
På vilket sätt kan ni arbeta med det med de svenska lagen? Vi ser bilder på Färjestad som ju spelar kvartsfinal imorgon mot Salzburg. Vi har Växjö i kvartsfinal också. Hur arbetar ni med lagen för att det ska växa här i Sverige?
Men jag skulle säga så här, att vi jobbar likadant med allihopa, det vill säga att vi har ett antal verktyg för att hjälpa. Det gäller ju på något sätt, tror jag, att i stora att skapa en historia om motståndet som kommer. Vad finns det för spelare där? Vad finns det? Finns det någon historia mellan lagarna? Finns det någon svensk spelare? Finns det någon annan stjärna som man kan jobba med? Och liksom kreera en story inför en match, och där tycker jag att vi förser klubbarna med verktyg, vi förser klubbarna med material och i den mån det går också försöker ligga på dem för att kunna marknadsföra matchen, och jag tycker att vi ser en förändring de senaste åren. Sen måste man också komma ihåg att de har ju sina normala ligamatcher också, det här kommer ju in emellan. Men jag tycker också att vi har skapat ett flöde på matcherna där som ger möjligheterna för klubbarna att jobba mer. Så vi skapar verktyg och vi skapar material åt dem, och jag tycker att man anammar det bättre och bättre.
Vad känner du över Champions Hockey League, Håkan?
Jag tycker bra initiativ från början. Jag har gillat det. Man har varit lite besviken att inte publiken är och kollar. Men samtidigt, ja, vad ska man säga, de verkar gilla sina, just Sverige, vi pratade lite om det innan. Siffrorna är tydligen bättre nere i Europa och det är ju glädjande. Mm. Men i Sverige skulle man vilja upp det ännu mer. Mm. Man är ju en fan, det är ju bra hockeylag som möts.
Mycket bra spelare.
Det är ju topplagarna från varje och andra ligor, så att det är ju, det är en jättebra idé, jättebra.
Hur trött är du, Jörgen, just på att det har ju varit mycket, var en annan Jörgen Jönsson som dök upp också, men att det har varit svenska lag som har dominerat så mycket. Nu har det varit Finland och sen var det ju Genève nu som vann senast. Hur viktigt har det varit att få en liten annan bild på slutsegrarna?
Jag tror det är jätteviktigt. Sen kan vi aldrig glömma, att och det har ni varit inne på, jag tjuvlyssnade grann i början, att Sverige och SHL framförallt som liga är ju otroligt stark. Man har väldigt skickliga lag, väldigt mycket skickliga spelare. Så att därtill att komma ut och tävla i Europa. Men det kan man också se de senaste åren. Bara att vi har Genève som vinner nu senast, så tycker jag att få vinna, att det är någon annan som vinner än ett svenskt lag, jätteviktigt för att sprida hockeyn ute i hela Europa. Att ett schweiziskt lag får vinna, kan man säga, på hemmaplan. Det skulle vara så att alla vinster var bara på hemmaplan, framförallt i finalen, för det var en otrolig stämning där. Så det är klart att se en annan vinnare än vad man förväntar sig, att det är lite oförutsägbart. Och det tycker jag man kan se genom att vi ser nya lag som är med i 16-delsfinalen. Vi ser nya lag som kommer in i kvartsfinalen, andra lag, och vilket gör att de starkare nationerna får tävla hårdare för att vara med.
Du, är många som är intresserade och alltid tänkt så, vad häftigt det vore, precis som fotbollen har, om vinnaren av CHL fick möta kanske vinnaren av NHL. Hur omöjligt, orealistiskt är det där? Vad finns det för samarbete med NHL på er sida?
Men vi har lite samarbete med NHL. Framförallt kom det, kan man säga, nu har jag en så lång historia i hockeyn, så jag känner ju det gänget ganska väl. Så vi har haft ett antal möten där man diskuterar bland annat då regler och de här nya reglerna som vi har testat under 2 år, har de följt med väldigt stort intresse. Sen är det ju också hela deras Europasatsning för att se hur kan man liksom ta vi den på något vänster, och hur kan vi, skulle vi kunna vara en del av det? Sen tror jag inte, där har man inte kommit så långt, men vi har utbyte, vi har diskussioner, och det har ju varit en match mellan, i gamla tider, Europavinnaren
Victoria Cup,
och då lyckas ju då det europeiska laget, var det Setters Lions, var visst var det så? Som spelade mot Chicago tror jag, va? Och lyckas vi vinna den matchen.
Ja, det är bra tag sen.
Sen okay. Efter det har det inte varit några matcher.
Det är rätt vanligt att det blir så från NHL sida. Ah, förlorar vi det, då spelar vi inget mer.
Men du tror att det kan dyka upp någonting, Jörgen, i framtiden?
Det är nog att gissa lite för hårt. Men vi har samtal med dem, olika typer av samtal. Så att man har dialog med olika typer av ligor och länder, det är inte så konstigt i våran värld. Men därtill att det ska bli en ren match. Ja, men om man får önska, och så skulle det vara fantastiskt att kunna tävla på de premisserna. Mm. Det skulle vara magiskt. Sen vet vi att det är spelschema, det är lag och det är resor och det är massa olika delar som kanske skulle sätta käppar i hjulet för det då. Mm.
Och KHL, dörren, den kommer vara stängd så länge som det är stängt mot den internationella hockeyn, gissar jag.
Ja, det är ju inget alternativ för oss idag. Och har inte varit på flera år heller. Så att...
Du, vi följer ju det här noggrant. Kvartsfinal imorgon på Viaplay 17.55. Då vi har Färjestad mot Salzburg, det är Växjö mot Sparta Prag också. Vad har du för favorit i slutsegrar? Får man ha det som president? Det får man väl, då bestämmer man väl allting?
Jag ska sträcka mig så här, så att vi sträcker oss till att de bästa lagen vinner, och vi hoppas på att det är alltid roligt med hemmalagsvinster in i det här, och så har vi nästa i nästa vecka igen, så att vi håller på det bästa laget, det är enklast i min roll.
Ah, jag förstår det, på tal om den här rollen, vilket är roligast, att jobba med CHL eller SHL som du jobbar med under 7 år?
Ja, men det är lite olika. Det är ju över 6 år sedan jag slutade på SHL. Men det är klart jag följer det, och det är ju en stark liga och det är väldigt stort intresse. Sen är CHL en annan, det är ju mer på Europanivå där, och jag har ju hållit på med hockey så pass länge, så att det är klart att just nu är ju CHL roligast, absolut.
Jag förstår det. Tack så jättemycket, Jörgen, och lycka till här med fortsättningen av turneringen.
Tack för det, ha en fin dag.
Samma.
Okay. Samma. Hej. Ja, men det är intressant. De kämpar på i alla fall. Intresset i Sverige är ju sig sådär, men utomlands större.
Ja. Ja, det är ju kul att höra.
Ja.
Det
Jag blev lite konfunderad faktiskt för liksom den lite ljumma behandlingen av SHL, CHL i Sverige. Och det var framförallt från den sportsliga avdelningen. För att den administrativa, den affärsmässiga, så måste Europasatsning måste vara ett måste. Svensk hockey måste hitta nya pengar, man måste hitta europeiska kontakter, man måste hitta kommersiella krafter som är intresserade och skicka in stålar i svensk hockey. Och då är ju Europa faktiskt det som ligger nere för oss. Europa är världens näst största marknad efter Nordamerika, så du måste ner och hitta pengar där. Och om man då inte tar det här på allvar, ja, då skjuter man sig själv lite i foten faktiskt rent ekonomiskt. För att sporten behöver pengar, 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 pengar. Den kommer aldrig sluta vara ett dragsug för stålar. Så det kan du glömma.
Ja, vi håller koll på det imorgon när det är dags för kvartsfinalspel alltså i CHL. Och sen är ju den här veckan med stor ögon riktad mot Svenska Hockeyförbundet. Där det ska plockas ut junior-VM-trupp till junior-VM i Ottawa. Och så Four Nations i februari. Sam Halland plockar ut sina spelare på onsdag. Han jagar ju revansch nu efter den där jobbiga semifinalförlusten i hockey-VM i våras mot Tjeckien.
Ja, jag står här och är otroligt förvånad och irriterad. För vi får ju ett boxplay direkt första sekunden, reder ut den. Och sen ser vi, är vi ett lag som dikterar och spelar precis som vi vill. Och sen så tycker jag vi hittar sätt att släppa in olika typer av mål som är väldigt okaraktäristiskt för hur vi har upplevts innan.
Nej, det är väl inga bra tankar någonstans. Det är tufft. Vi ville mycket i den här turneringen och känner att vi hade det, men därför är det extra jobbigt just nu direkt så här efteråt.
Nej, det är ju tyst väldigt tråkigt, inte bara för mig utan för alla som siktar där nere, tror jag. Jag tror att vi alla hade den målsättningen när vi kom hit. Och det kändes som att vi hade kunnat ge det en bättre chans än vad vi gjorde idag, tyvärr.
Nej, tomhet såklart. Inte en 7-3 match i mina ögon, utan vi tog ledningen där, sen fick de tidigt och sen tog vi ledningen igen och så fick de tillbaka det direkt. Så att vi kunde inte rida på vårt momentum lite grann där, och sen i andra är det ju liksom, ta på domaren.
När de är släpps imorgon så har vi gått vidare i livet och då jobbar vi framåt.
Ja, det är NHL som håller i Four Nations i februari. Det kommer bli häftigt i Montreal och i Boston. Och redan i sommar så tog man ju ut 6 spelare i respektive lag. Det är ju Kanada, det är USA, det är Finland och 3 Kronor. Och de spelarna som redan har blivit uttagna sedan tidigare är ju de här stjärnenamnen. Visst vattnas det lite i munnen, Håkan, när man ser de här namnen?
Ja, verkligen. Det är toppnamn.
Forsberg, Forsling, Hedman, Karlsson, William Nylander och Zibanejad för svensk del då, medan Kanada och Finland och USA. Och jag hörde dig prata i NHL när du kommenterade, Håkan, att Finland och USA är solklara favoriter.
Ja,
står du fast vid det?
Ja, det gör jag.
Varför då?
Därför att de har spelare som är i perfekt ålder. De har i Finlands fall 3 generala centrar som är i perfekt ålder som kommer driva deras spel. Amerikanerna är ett lag som spelar en typ av ishockey som är fantastiskt spännande och intressant att se. Dessutom kanske de har de bästa målvakterna i hela det här gänget. Sverige har bra målvakter men inte topp. Kanada, har de några målvakter? Nej, det var lite elakt.
Ja, det var lite taskigt.
Men de är definitivt inte bra jämfört med de andra 3 nationerna.
Så. Jag kommer precis hem därifrån. Det är bara det snacket går om. Målisarna. Ja. Hela tiden hörde jag det nu. Mm. Vilka blir målisarna? Mm. Är de bra nog?
Alltså Talbot, du vet ju vem Talbot är. Ja, han är aktuell, 37 bast. Inga bra snitt direkt på sista åren, men han är fortfarande aktuell som keeper i Kanada. Och det säger mycket om deras utmaning.
Hur mycket pratar man om Four Nations där borta? Hur viktigt kommer det vara för Kanada?
Ja, verkligen. Det pratas om det hela tiden. Nu är det ju, alltså, det är ju deras jobb att prata om grejer, men definitivt, det pratas, det är stort.
Vad tänker du kring formatet där? Att det blir de här 4 länderna som gör upp om det?
Ja, det är väl, jag tycker det är häftigt. Mm. Det är ju de bästa hockeyländerna just nu, som jag ser det. Så att jag ser fram emot det jättemycket.
Ja, för det blir ju diskussion också, har varit länge. Hur ska den svenska truppen se ut nu? Vi har ju de där 6 namnen klara, men det ska ju fyllas på. Och Håkan har fått applicera ett gäng stjärnor då, som Sam Hallam kanske då kommer plocka ut på onsdag. Många av dem kommer ju vara med där. Men Håkan Södergrens trupp till Four Nations ser ut enligt följande. Målvakterna har vi ju Erik Granqvist och hela gänget varit inne på länge. Det är ju rätt självklart att det blir Filip Gustafsson, Markström och Linus Ullmark. Men hur resonerar du i övrigt, Håkan?
Ja, framförallt så är det den stora grejen där. Det är ju Rasmus Andersson egentligen som kommer in. Vi har väldigt få högerskyttar på backsidan. Det är Karlsson och Andersson. Och tittar man på powerplaymässigt så måste du ha det, och du måste ha det i spelet, som du måste ha en höger vänster faktaback i de första backparen och liknande, som sagt. Så det är lite den egentligen utmaning där. Om man sen tar Hampus Lindholm eller Jonas Brodin eller vad man vill, va? Det, den sjunde backen där, den är ju liksom tycke och smak, form, allt möjligt sånt där som man resonerar lite. Så att det handlar lite om det. Forward tycker jag är väldigt enkelt också i topp 9. Sen om topp 3 eller de sista tre, där kan man variera lite efter tyck och smak, självklart. Eller om man vill spela på ett visst antal sätt. Vi har väldigt mycket högerskyttar som forwards. Det kan också göra att vissa positioner, Zetterlund är ju en sån där kille, högerskyttar. Men han blir kanske den femte högerforwarden som är högerfattad. Har man råd att ha en sån spelare med då? Eller, ja, alltså det är den diskussionen som man hamnar i ofta, när man kommer ner på forwards 10, 11, 12.
Är det något du noterade där, Håkan, på den där truppen som Södergren tog ut?
Nej,
jag tyckte det Mikael Backlund inte med till exempel, kapten i Calgary, rutinerad.
Ja, nu har jag inte kollat så noga, men jag tycker alla namn jag ser där ska vara med. Spontant. Är han bättre än Janmark? Ja, det går väl att diskutera då. Men där, det blir lite roller.
Janmark är spelare, gjort mycket på slutet, varit uppe i final i tuffa klimat, kan spela på många olika platser.
Jag tycker de andra namnen är vassare än Backlund när jag tittar på dem. Så
Leo Karlsson dyker upp och talar med många spelare.
Ja, spännande.
Hur har han varit, tycker du?
Jag har inte följt han jättenoga, men han har skadat en del. Jättestor talang, jättespännande kille. Det är väl kommande två månader som avgör hur stor roll han får i ett sånt här, i en sån här trupp. Lossnar det för han och han lirar på, då är han ju vass. Nu har sen, lite skador sen, ska komma igång och så vidare.
Ja, och sen så måste man då, jag antar att så, du har ju två perspektiv på det här. Ett, bäst nu när det gäller i februari. Men du måste ju också ha ett grundarbete för att om ett år i februari så har du ett OS. Och då måste du ha ett antal spelare med. En Leo Karlsson idag som får vara med och titta i februari, viktig för att vara bra februari 26. Så att det är lite den vinkeln som vissa spelare kan tas med på grunden av också.
Det är övertygad om att man tänker så, det tror jag.
Jag tänker ju att Marcus Johansson kommer finnas med på onsdag tack vare det VM:et han gjorde. Poängkung i svenska laget, öste in poäng där. En spelare nu som har arbetat med Sam Hallam och staben.
Men du vet, i det här fallet då ska jag vara så här. Då ska jag säga så här. Ja visst, du får gärna ta ut Marcus Johansson, men vem ska du ta bort då?
Ja, nej, men det kanske blir en sån som Leo Karlsson, jag vet inte.
Eller
Janmark, ja, precis.
Precis, då blir, men det blir det här. Vad är liksom viktigast i tillfället? Ja,
William Eklund, är det många som pratar om nu också, med tanke på succén som han gör.
Där. Men vem ska han ersätta? Ja. Det är alltid lätt att ta ut spelare, men sen måste du ta bort någon för att ta ut någon annan. Och då handlar det lite om också egentligen hur Sam Hallam vill spela. Nu ska vi veta att Sam Hallam aldrig coachat i NHL-borg eller NHL-arena. Är det en annorlunda situation? Ja, vi har pratat om Alfredsson ska in, vi har pratat om Bomed Jenner med också. Kommer de att ha inflytande? Det är rätt mycket roliga saker man kan bygga en sån här story.
Borde de ha, eftersom de har den erfarenheten.
Ja, vad tillför det där? Det är ungefär som att ni har tagit in Niklas Lidström i er organisation, de här före detta storspelarna. Den erfarenheten de hade på planen vet vi att de var bra, men vad kan de införa i en organisation och i en ledarstab?
Nu handlar det ju om det är inte alla som kan tala om den erfarenheten de har. Jag vet ju spelare som har coachat, Detroit-spelarna berättade för mig att det var powerplay och då, ja men gå ut och gör mål bara, sa de liksom. Det är kanske inte optimal coachning. Men jag tror att en sån som Alfredsson verkar ju väldigt vettig och bra. Jag tror att han kan tillföra jättemycket. Jag är säker på att Lidström kan tillföra erfarenhet också. Det kan vara allt från smågrejer till hur man reser och var man ska bo till till liksom rent praktiska grejer på isen då. Man spelar de olika arenorna. Vad vet vi om någon? Det kan handla om studsen i sargen eller vad som helst. Det finns massa erfarenhet där ute. Det är klart man ska lyssna på det. Självklart.
Ja, och viktig turnering för Sam Hallam också nu då, att verkligen få i klona i de bästa spelarna här med tanke på OS som kommer sen 2026 när det blir samtliga nationer. Men här drar alltså igång den 13 februari. Första matchen, Kanada-Sverige. Och sen så rullar det på med möte på bra tid mot Finland. Och sen möter man USA också. Så flyttar man över från, det är väl Montreal först och sen till Boston.
Till Boston hela
därefter.